Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Det finns några saker som förenar mig och författaren och Aftonbladets krönikör Patrik Lundberg. Vi kommer båda från småstäder. Patrik från Sölvesborg i Blekinge och jag från Värnamo i Småland. Vi har båda varit lite av klassens clowner och båda blev kallade kommunister i tonåren, vilket är ett av de värsta skällsord som finns i en småborgerlig småstad och som klistras fast på alla människor som använder ord som klass och solidaritet. Jag lärde känna Patrik Lundberg genom hans debutbok Gul utanpå. Där mötte jag hans historia som adopterad kille från Sydkorea som konfronterats med både fördomar och rasism. I boken skriver han: "En gång blev jag kallad för en banan. Gul utanpå och vit inuti. Jag förstod honom. Jag har två tjejer som jag adopterade från Kina." När detta program spelas in är det ungefär en månad sedan jag såg en text av Patrik Lundberg på Facebook. "Min mamma är död", stod det. Några dagar senare läste jag Patriks gripande och vackra krönika i Aftonbladet. Rubriken löd: "Mamma lärde mig allt utan att gråta." Välkommen Patrik Lundberg.
Tack så mycket.
Vad var det viktigaste din mamma lärde dig?
Idag så känns det som att det handlar om solidaritet. Och inte främst kanske politiskt utan i det privata. Alltså att ta hand om varandra och hjälpas åt. Och ungefär kanske vara som de här gässen som flyger fram och tillbaka till Afrika. Att den som är starkast just nu flyger längst fram och sen när den tröttnar lite så är det någon annan som tar vid. Ungefär som att jaga i Vasaloppet kanske.
Det var just den här solidariteten. Du skriver i krönikan Aftonbladet: "Jag var så rädd att hon skulle försvinna. Jag var så liten men hade redan blivit övergiven flera gånger. Av biologiska föräldrar och fosterhem och barnbarn av ett helt land." Det låter ju väldigt tungt. Hur tänker du när du hör de här raderna nu?
Ja, jag är en sån där människa som har lättare att uttrycka känslor i ord. Alltså i skrivna ord. Alltså jag har lättare att få ut det när jag skriver. Och det är väl just för att jag är uppväxt i en machokultur. Så det berör mig till och med när jag läser upp det. Men ja, jag tänker att de flesta som har adopterats har ju en anknytningsproblematik. Och det behöver inte betyda att hela livet går under för det. Det går att leva med det jättebra. Men just rädslan att bli övergiven är någonting som många adopterade jag möter bär på.
Jag har två tjejer från Kina och jag tycker det är så intressant det där när jag pratar med vänner om de första 9-10 månaderna i ett barns liv. Och för dem själva så tycker de att det är extremt viktigt att de har pussat och kramat och gett barnet kärlek från allra första dagen. Och då säger jag så här: din ingång i livet har inte mina tjejer haft. Nu kanske det fanns jättebra sköterskor på barnhemmet där de var. Men när vi besökte barnhemmet, till exempel för där den andra tjejen har varit på den yngsta dottern, så förstod jag att de hade legat på en matta och krypit omkring, att de fanns en tv som visade CNN hela dagarna. Och att de inte hade fått mycket av den här fysiska och också psykiska tryggheten, och det måste ha präglat henne. Men när jag berättar det så är det precis som att så är det inte, för att vi ser henne idag som lika glad och snäll som våra egna barn. Alltså den problematiken får liksom inte riktigt fäste, tas inte riktigt på allvar. Känner du igen det?
Ja, eftersom alla människor utgår ifrån sina upplevelser och sin världsbild. Det är många som brukar fråga mig till exempel, ja, hur är det att vara adopterad? Och då är det svårt för mig att svara, eftersom det enda jag vet är att vara adopterad. Jag känner ju bara mitt liv och mina erfarenheter, alltså från barndomen. Jag vet ju inte hur det är. Jag kan ju då istället fråga hur det är att inte vara adopterad. Men jag tycker som sagt att det kanske, människor kanske så försöker blunda lite inför ja, de problem som kan ha funnits, även om det då givetvis inte gäller alla. Och jag måste ju alltid reservera mig, för om jag säger att det är dåligt, då är det jättemånga som blir så sekundärkränkta av någon anledning. Men jag tycker att man...
Vad menar du med sekundärkränkta?
Ja, att när jag pratar med föräldrar som har adopterat eller andra personer som har blivit adopterade, då är det jättelätt att ha en öppen dialog om de här sakerna. För att ja, men de vet och har tänkt på alla de här sakerna. Men svenskar som inte har någon relation till adoption blir av någon anledning jättearga så fort man riktar lite kritik mot det här fenomenet, eller att det kan finnas problem också. Jag tror det handlar om folksjälen, att den riktiga adoptionen i Sverige, alltså internationella, den drog igång typ vid 1968, och det är ingen slump.
Mm-hmm.
För då ansåg vi oss vara en världsförbättrare som skulle så rädda den tredje världen. Och då var adoption en del av det här. Medan det idag är någonting annorlunda, eftersom fertilitetstalen sjunker och så vidare. Och om man då går in och petar på det här, så är det många svenskar då som blir lite kränkta, tror jag.
Du menar att de tänker att det blir fint att adoptera för att man hjälper ett barn i tredje världen liksom att komma till den rika världen och få växa upp här i kärlek och omsorg. Är det så det är?
Ja, det är många som tycker att jag ska vara tacksam för att jag blev adopterad till Sverige, och att Sverige då åtminstone var ett mycket bättre land än Korea, och att jag fick det någorlunda bra här. Men jag fick ju inte välja liksom. Och jag är tacksam av många anledningar, men jag tycker inte att människor ska kräva att jag ska vara tacksam liksom. Det är som människor som flyr hit, som flyr från krig och svält och fattigdom och förföljelse. Det är klart de är jätteglada och tacksamma, men jag tycker inte att människor ska komma och säga du ska fan ta mig vara tacksam. För
du har inte valt dig själv.
Nej, exakt.
Du, det har ju kommit, det ska ju läggas fram nya förslag när det gäller internationella adoption, som jag läste om i tidningen igår. Vad tycker du om, finns det någonting som är viktigt där?
Ja, det finns en jätteviktig grej, och det är att om det här går igenom nu så kommer det bli krav på att föräldrarna måste berätta för sina barn att de är adopterade. Och detta har ju inte funnits krav på innan, vilket är ganska sjukt, vad jag vill säga. Men nu så får du inte ljuga för dina barn längre. Och det kan jag tycka är ganska rimligt. Däremot den stora grejen är att man underlättar för par att adoptera. Nu så behöver du bara vara sambo, du behöver inte vara gift. Och undre och övre åldersgränser tas bort. Jag säger, det kommer inte förändras så mycket, eftersom de här givarländerna, ursprungsländerna, har ju fortfarande kvar sina lagar och regler. Men det är tydligt att den svenska staten vill underlätta för personer som vill adoptera.
Det innebär ju också att människor som är så pass unga som 18 kan adoptera, och människor som kanske är uppåt 60-70. Och Det kan ju också innebära svårigheter. Det att kan växa upp med föräldrar som är väldigt mycket äldre än alla andras föräldrar är. Och som har större risk att dö ifrån än om man är adopterad, tänker jag.
Utan tvekan. Men i praktiken kommer det nog ändå inte bli någon skillnad just där. Men staten signalerar ju verkligen då att vi borde adoptera mer. Samtidigt som vi då stänger gränserna för andra som vill komma hit.
Mm.
Och det ska jag inte säga någonting om, men ja, man får dra sina slutsatser.
Du, vad fick du för reaktioner på efter texten om när din mamma hade gått bort? Den texten du skrev på Facebook och i Aftonbladet.
Det var ju väldigt många hjärtan och många som beklagade min förlust och så vidare. Och det kändes ju jättebra. Men jag slog som en sak, för jag har inte förlorat någon så nära förut. Och det var ju att jag nästan blev lite radioaktiv. Att många människor blev rädda för mig. Att de inte vågade närma sig mig. Det är klart att människor som var nära mig hörde av sig och sa att ja, men jag finns där och om jag vill prata om det. Men att jag liksom bara blev ett offer som man inte kunde göra något annat med. Ha roligt med, ta en öl med, skämta med. Så som jag gillar i vanliga fall, eller snacka fotboll med. Utan jag kände mig, trots att jag hade människor omkring mig, så kände jag mig väldigt ensam.
Jag tror den här rädslan kommer av att man inte, att dina medmänniskor hade svårt att närma sig dig då, efter den här förlusten.
Ja, vi har ju en jättestor respekt för sorg i Sverige. Och sorgen i Sverige är väldigt privat. Och så fungerar kanske jag också. Medans sorgen i många andra kulturer, även andra västerländska, är mer offentlig. Om man tittar på vissa utrikesreportage så ser man människor som går ut på gator och torg för att sörja över någonting hemskt som har hänt. Och ofta när det är någon person med annan bakgrund än svensk som har förlorat någon i Sverige på ett hemskt sätt, då vill de ofta prata med tidningar och tv och berätta. Medan vi i Sverige, etniska svenskar, sluter sig mer. Så jag tror det har med det att göra.
Jag tänker också att jag tänker så här, eller spekulerar helt vilt här, att det kan ha att göra med att man känner att man liksom trampar på någons integritet, eller man tar sig in i någons inre sfär om man helt plötsligt skulle säga så här: du förlorade din mamma för 10 dagar sedan, vill du gå ut och ta en öl? Alltså att det är ungefär som att jag skiter i din sorg, jag vill lämna dig ensam, men du kan komma till mig och prata om du vill. Förstår du vad jag menar? Att det är faktiskt mest av hänsyn, av, eller kanske felaktigt riktad hänsyn, men ändå av någon slags hänsyn.
Ja, exakt.
Och rädsla naturligtvis för att göra fel, för man är ju så förbannat rädd för att göra fel.
Ja, exakt. För att, ja, men exakt, jag säger ju det här nu för att det var liksom min upplevelse, men det hade också varit jättekonstigt om en kompis då dagen efter hade sagt, ja, fan, ska vi dra och se Svenska Cupen?
Mm.
Liksom, det kanske också hade varit konstigt. Men jag kanske lär mig någonting av den här sorgen, trots allt.
Och du fick ju så mycket bemötande på Facebook. Tycker du att det här liksom att lägga ut en sån sorg på sociala medier, kände du en styrka av det? Att det var så många som liksom delgav sin, vad ska man säga, ja, sin, man kan kalla det för personliga solidaritet eller så?
Ja, för att de flesta människor som jag jobbar med och umgås med idag har ju aldrig träffat min mamma. Det är många som har en relation till henne, kanske genom mina texter. Jag försöker verkligen skriva fram min mamma, min mormor och morfar och min familjs historia. För det är sådana historier som inte riktigt tar plats.
Mm.
Jag var den första i min familj som gick på gymnasiet. Genom alla tider liksom. Men de här berättelserna måste få finnas liksom, om den svenska arbetarklassen och om de människorna som vill leva ett bra liv och inte vill bli journalister och författare eller då bo i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Jag tycker det är jätteviktigt att de här berättelserna får komma fram och att jag kan levandegöra min mamma, betyder mycket för mig.
I både i krönika och i din bok så speglar du en uppväxt under väldigt knappa ekonomiska förhållanden. Du skriver så här: det kändes som om ingen visste hur fattiga vi var trots att alla visste. Hur tänker du kring det?
Jag tänker att det faktiska sakförhållandet var ju att när jag växte upp då hade vi det väldigt ekonomiskt fattigt. Och det var svårt för min mamma att liksom få tid för både mig och min syster eftersom allt annat skulle fixas hemma.
Mm.
Också. Och att alla visste ju att vi hade det jättetufft, men det var ingen som pratade om det, det var ingen som frågade, kanske också av respekt då. Och jag skämdes jättemycket för att berätta liksom. Nu fick jag många andra saker som andra barn fick för att min mamma valde att stå tillbaka. Och jag började jobba väldigt tidigt för att också kunna leva som många andra gjorde. Men jag är så jävla arg på mig själv för att jag inte pratade mer om jag tyckte och kände och tänkte när jag var yngre. Precis som att när jag såg sexuella trakasserier eller när jag såg mobbning så vågade jag inte säga något för jag var rädd att bli angripen själv.
Mm. Att det skulle vändas mot dig då?
Ja, för att jag kände att jag hade... Ja, jag vet inte, jag vågade inte. Jag var jävla...
Tror du att det hade med din, eller att det hade med din, med ditt ursprung där? Att säger jag ifrån så kommer de att kalla mig jävla kines eller vad som helst.
Delvis, jag tror att alla människor känner igen sig i det jag berättar. Liksom, att det var så många saker du ville säga ifrån och mot. Liksom. Men för mig var det ju det här att jag var rädd för att bli övergiven.
Mm.
Som jag sa innan. Att... vad skulle hända om jag skulle gå emot mina vänner eller vad skulle hända? Så här att jag var väldigt konflikträdd.
Mm.
Och så har det ju varit i många förhållanden tidigare också. Jag har haft med tjejer och kvinnor. Att jag inte velat ta konflikten. Och sen så har den vuxit sig för stor och så har det gått åt skogen. Men jag försöker jobba på mig själv mycket. Att jag vågar ta konflikter och våga säga ifrån lite oftare.
Mm.
Så blir det nog bättre i långa loppet.
Jag ska bara förtydliga en sak här. När jag sa att du kanske var rädd för att bli kallad för jävla kines. Det är ju för att du skriver själv i boken att oavsett om du kommer från Sydkorea eller om du skulle vara från ett annat land i Asien så skulle du alltid bli kallad för kines. Det är som det var samlingsnamnet för alla asiater. Det är därför jag sa så, ingenting. Och ingen annan anledning. Ska vi säga, du skriver ju i din bok att du hade en förebild. Att du växte upp, att det finns en människa i ditt liv som var väldigt viktig. När du gick på, var det mellanstadiet eller?
Ja, jag gick på mellanstadiet och grejen var då att jag av någon anledning drömde om att bli statsminister. Jag såg väl inte de här begränsningarna som finns då för ett fattigt barn från arbetarklassen. Men jag kände att statsminister är nog fan ta mig rätt för mig. Och jag hatade de här killarna som gick på högstadiet. Det var liksom 90-talet, nazister och allt det här. Och de slogs och de var elaka mot oss som var mindre då. Men det var en kille som var helt annorlunda. Han var väldigt välvårdad, hade bra betyg, var trevlig och vänlig. Och han skrev för skoltidningen. Han var chefredaktör där. Och jag läste och det var liksom helt magiska texter. Vad han kunde göra med språket hade jag inte sett förut då. Så att jag ville gå i hans fotspår. Jag ändrade mig och ville bli journalist istället. Och börja skriva och kanske till och med författare. Och jag drömde om att skriva i Aftonbladet och alla de här grejerna. Så att han betydde jättemycket för mig. Att han visade att det går att vara liksom en kille i nian och inte var en så fucking drittsäck. Och jag lyckades ju med allt jag ville sen. Men jag tror mycket beror på det. Men jag tänkte att den här killen kan ju bli vad som helst. Och det visade sig att han drömde om att bli journalist då. Men det blev han inte, utan han blev politiker istället. Och han blev ju partiledare för Sverigedemokraterna.
Så det är Jimmy Åkesson du pratar om?
Det är Jimmy Åkesson. Och när jag berättar det så är det många som blir chockade. Liksom hur,
varför då?
Ja, men hur kan du gilla Jimmy Åkesson? Eller hur kunde han vara din idol? Hur känns det idag? Känns det inte fel? Och så där. Jag kan bara säga att om man inte kan förstå varför en 10-11-årig pojke med stora drömmar ser upp till en annan pojke som skriver, som har bra betyg och som ett gott föredöme för andra, då tror jag inte riktigt man har koll på klass och småstad och alla de här grejerna.
Mm, mm.
Utan för mig var det ganska självklart. Och sen får man tycka vad man vill om Jimmie Åkesson idag. Det gör ju alla ändå.
Det gör alla ändå, ja.
Ja.
Men vet du, om han har... Nu kommer ni ju från samma stad. Om du skulle träffa honom, skulle du berätta den här historien? Tror du han skulle känna igen dig?
Han vet det redan.
Han vet det redan.
Alltså jag ska inte säga att vi... Det är inte så att jag bjuder på hans midsommarfester, men om vi träffas så hälsar vi och kanske byter några ord.
Mm.
Och han läser ju mina texter och sådär. Vi har blivit ovänner några gånger, men ja, det blir människor ibland.
Mm. Men det betyder någonting att ni kommer från samma stad. Det brukar ju finnas en sån här solidaritet när man har lämnat småstaden liksom. Man har någonting tillsammans.
Så är det. Jag blir så lycklig varje gång någon från Sölvesborg lyckas med någonting eller klara av någonting häftigt.
Mm.
Jag ska inte tycka en massa saker om politiker, så jag bryr mig inte så mycket om Åkesson så sett, eftersom jag är journalist. Men jag tycker det är skithäftigt med artisten Jenny Wilson eller Nicole Saboné, författarna Sara Parborn och Per Nilsson, journalisterna Niklas Svensson och Mats Knutsson och fotbollsspelaren Christian Wilhelmsson.
Mm.
Så det finns en solidaritet mellan Sölvesborgarna, vill jag ändå säga.
Man kan ju alltid snacka lite fotboll. För när jag träffade Mats Knutsson på SVT, så det vi pratade om var fotboll. Hur det gick för Mjällby. Det var väldigt kul. Nu, när vi pratade lite om klass, så kom vi också in på... ja, du skriver mycket om klass i dina böcker. Och då tänker jag att det är en stark känsla för människor utan politisk och ekonomisk makt. Och på det viset så låter du lite som en gammal socialdemokrat. När alla pratar om hudfärg och etnicitet och ser svenska lastbilschaufförer som en privilegierad elit bara för att de kallar sig vita, så vill du prata om klass. Varför tar du fram detta så starkt i dina texter?
Jag tror att det är liksom det viktigaste om vi tittar världen över, och även i Sverige, så hänger det ihop med nästan alla konflikter som finns. På ett eller annat sätt, alltså politiska konflikter. Att särskilt det här med att det som har hänt nu när det har kommit väldigt många nya svenskar till Sverige som har det svårt i Sverige, då är de på botten av samhället, initialt i alla fall. Och då har de ju liksom tagit över arbetarklassens identitet. Arbetarklassens identitet i Sverige har varit att vi står längst ner, men vi är stolta över att vi jobbar på och att vi har alltid överheten att kämpa mot på något vis, oavsett om du är höger eller vänster.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men nu när det finns några som står ännu lägre ner i rang, då blir det en identitetskris för den vita arbetarklassen. Och jag tror detta då påverkar väldigt många av de konflikterna vi ser i, ja, till exempel Frankrike, Italien, USA, nästan hela Europa och även i Sverige. Så jag tror vi måste prata mycket mer om de här klassfrågorna och kanske fråga sig varför då arbetarklassen i Sverige har varit tvungen att omdefiniera sig själv och vad det gör med självbilden och vart du riktar din sorg och din ilska nu. Om du riktar den uppåt eller neråt. Jag tror både och.
Ja, den här arbetarklassen som vi pratar om nu, den är ju ganska, som jag ser det, ganska osynlig. När jag tittar på tv så känner jag att den enda gången arbetarklassen syns är ju nästan när någon från Aktuellt eller Rapport sticker under en mikrofon och ställer en fråga om vädret eller snöskottningen eller hur går det för Sverige i fotbolls-VM. En arbetare får sällan prata till punkt och särskilt inte om några viktiga frågor. Och när arbetarklassen ska företrädas så företräds den av någon, kan man kalla pamp från LO som tjänar liksom mellan 60 och 100 000 i månaden. DNs ledarskribent Lisa Magnusson skrev nyligen att, citat, när arbetarklassen väl syns är det dokusåpor där de förlöjligas och framhålls som korkade, omoraliska, som freaks. Hur ser du på det? Eller har du samma bild som Lisa Magnusson?
Ja, men delvis har jag det. Att arbetarklassen kan då vara någonting vi kan underhålla oss med. Att vi tittar på Lyxfällan och tänker att de fattar ju ingenting. Hur fan kan de göra så här? Eller när de knullar runt i Paradise Hotel. Och när de handlar på Ullared. Sådana saker.
Medan... Ser du det som ett förakt för arbetarklassen? Alltså sådana program?
Jag vill ändå skruva på det lite. Eftersom det som folk inte fattar, tror jag, då i den här så kallade eliten, är ju att... Människor då som kommer från arbetarklassen och landsorten och lägre medelklass, de tittar ju också på de här programmen och skrattar med de här människorna. Inte åt dem. Så det är din egen blick du avslöjar lite när du tittar på de här programmen.
Mm-hmm.
Utan de, ja, och det är ju också normgivande hur en grupp porträtteras och i vilka sammanhang. Men det absolut viktigaste då kanske är väl också att du inte får höras i viktiga frågor. Det är likadant som det här med integrationen. Varför kan man inte fråga liksom Mohammed på Rosengård vilken som är hans favoritrestaurang i Malmö när Sydsvenskan gör en enkät?
Mm.
Liksom, ja, men vilken är din favoritrestaurang? Istället så får han bara frågor då kanske, inte just asylsvenskan då som jag tycker är bra, men frågor om integration eller invandring eller hedersförtryck. Sådana saker. Att människor måste då få synas i alla olika sammanhang för att vi då ska behålla den här bilden av att ja, men vi är olika i Sverige, men alla är människor och alla har ett grundläggande värde och alla människors röster är lika mycket värda i valet.
Mm. Jag läser ju lite vänstertidningar varje vecka, har gjort så sedan jag var 14-15 år och nu är jag 53, så jag har hunnit med några nummer. Det jag har kunnat se på de senaste åren är ju att många skribenter kan använda uttryck som gubbslem, vit medelålders, heterosexuell man eller lastbilschaufförer, korkade vita män. Alltså använda hudfärgsargument mot män som precis är min ålder, som väger 20 kilo för mycket, som nästan inte har någon rätt att uttrycka sig. Som om de här männen som, om de särskilt de befinner sig i arbetarklassen, stämplas som liksom rasister, oduglingar, jobbiga människor, när de har lika lite makt i egentlig mening som Hassan som står i sitt snabbköp. Hur kan det komma sig, tror du?
Det finns ju ett begrepp som ofta används som ett skällsord i Sverige idag som heter intersektionalitet, som främst då kanske har använts av den akademiska vänstern. Och jag tycker att det begreppet är väldigt intressant, för att det förklarar ju att till exempel då en svart kvinna som är miljardär, hon kan ju definitivt stå högre i rang och ha fler privilegier än en vit man som bor i Bromölla och
har varit arbetslös. Hon har ju definitivt mer makt, kan jag säga.
Ja, så att när man gör sin klassanalys idag måste man se till fler faktorer, tycker jag. Och är man då en vänsterskribent så borde man väl kanske se de här sakerna och tänka om lite. Att givetvis så kanske många av de här strukturella problemen vi har i Sverige idag är kanske då tack vare att så vita medelålders män inte har flyttat på sig. Men det säger ju ingenting om den här arbetslösa mannen i Bromölla och hur han då kanske känner inför samhället och hur han ska få leva sitt korta liv på jorden. Jag återkommer jättemycket till en grej jag har tänkt på kring det här med populismen och de här högerextrema partierna som vinner mark. Jag tänker på Columbine-skjutningarna i USA. Marilyn Manson fick ju skulden av media ett tag eftersom det ryktades om att de här skolskjutarna lyssnade på Manson. Vilket inte ens stämde. Men då var det en reporter som frågade Marilyn Manson: vad hade du sagt till de här killarna om du hade fått prata med dem? Och då sa Marilyn Manson: jag hade inte sagt någonting. Jag hade lyssnat på vad de hade att säga. För det var det ingen som gjorde. Och det tycker jag sammanfattar det här väldigt bra.
Du har ju, när man brukar lite skämtsamt hela tiden prata om hipsterkulturen som finns i nästan alla stora städer. Den finns säkert i, om jag skulle komma till Värnamo idag, men det var länge sedan var den. Du skrev en sån förbannat rolig krönika här i 2014. Men då hade du hittat ett nytt fenomen och, som inte var hipster, som då man enkelt kan kalla medelklassmän som leker arbetarklass genom utseendet och kläderna. Men då hade du hittat fenomenet som du kallar för normcore. Vad är det för någonting?
Normcore är att klä sig så vanligt som möjligt, alltså norm, alltså det vanliga, fast då på ett så att säga fullt sätt. Alltså att man klär sig som en svennebanan eller som så Jerry Seinfeld i tv-serien Seinfeld. Man ska då se liksom tantig ut. Och jag tycker att det är så, jag är väldigt ledsen och arg liksom, att man lajvar någon som inte vet bättre. Idén är ju då kanske att du ska gå runt i jeans som inte sitter så bra och kanske foppatofflor. Och i förlängningen blir det då att du ska dricka Red Bull vodka och du, ja, sådana saker. Och jag blir så jävla arg att för mig, om jag ska spetsa till det, så är det ungefär som att ha så afrikansk fest och måla sig svart i ansiktet. Även om det är såklart inte samma sak. Men att man gör narr av då de här människorna som inte har någon stil och etikett.
Men är det inte det, du menar att normkåren är att göra narr av människor som inte har stil och etikett. Men vad skiljer det sig från hipsten då?
Jag tycker det hänger ihop med hipsten. Eftersom hipsterismen, om vi nu kan kalla det en subkultur, är ju den enda subkulturen som finns, vad jag vet, som utgår från konsumtion. Andra subkulturer utgår från någon slags åsikt eller någon slags musik eller någon slags övertygelse. Men hipsterismen handlar bara om hur du klär dig och vad du gör. Och det handlar väl egentligen om att vara inne. Och du kan köpa dig till allt det där. Du kan inte köpa dig till att vara punk eller vara syntare eller anarkist.
Nej.
Men för att vara en hipster eller för att vara normkor, då så räcker det att gå till NK och köpa liksom hipsterkläder. Om du kan köpa det på NK, vad fan vet jag.
Men grejen är att se ut som vanligt som möjligt och hipsterkulturen att se ut som arbetarklass.
Ja, hipsterkulturen är väl att att vara så inne som möjligt. Men det är ju väldigt populärt den här estetiken, särskilt då bland män, att se ut som en skogshuggare liksom, fast med då skogshuggarskjortor som kostar 2000, sådana saker. Och det kan jag tycka är ganska löjligt, men om någon skulle peka på mig långt ifrån när jag går förbi och de får säga så här, är det en hipster, så kanske de säger ja, så vad fan vet jag.
Som fan vet jag. Vi börjar närma oss valet i september, för detta spelas in i februari. Vilken fråga känner du spontant att det borde lyftas fram mer i debatten?
Ja, det uppenbara som vi har pratat om nu är ju såklart klass. Och att förstå, tror jag, för att den viktigaste frågan kommer ju bli integrationen. Eller migrationen.
Mm.
Hur vi än vrider och vänder på det. Men jag tror att vi måste göra liksom en klassanalys på det. Oavsett om du har ett höger eller mitten eller vänsterperspektiv.
Mm.
För om vi inte förstår då hur människor har det och vad människor behöver, så tror jag vi är illa ute. Och en grej som folk inte fattar är ju att de här landsbygdsfrågorna, som jag tycker är väldigt viktiga, som jag gärna vill lyfta fram då, som hänger ihop med klass, de hänger ihop med migrationsfrågorna och integrationsfrågorna också, eftersom det var ju till stor del landsbygden som tog ansvaret för att hjälpa många människor som kom hit på flykt.
Mm.
Och då är det viktigt både för invandrarna och för de här etniska svenskarna som bor typ i Gammalstorp utanför Sölvesborg, att busslinjerna fortsätter gå, att vårdcentralen i Sölvesborg inte stänger ner under helgerna, så att du måste först åka då från Gammalstorp till Sölvesborg till Kristianstad. Och sådana saker, att människor ska kunna få ett anständigt liv. Det tror jag är jätteviktigt.
Jag tänkte vi skulle sluta med någonting som absolut inte har med, kanske har med klass och etnicitet och allt möjligt som jag har pratat om att göra. Men jag tyckte det var så fantastiskt när vi satt här innan vi började snacka och du sa att jag är helt förälskad, eller jag är helt nöjd på pizza. Det är liksom som att det var en hobby du hade.
Ja, efter den här boken Gul utanpå,
ja,
så blev jag ju lite så känd i bokvärlden över natt. Och så har jag i 5 års tid åkt runt till alla kommuner i hela Sverige i princip på turné och pratat om den här boken, vilket jag älskar. Men jag har ju aldrig sällskap. Så att då brukar jag åka till den bästa pizzerian i varje kommun då och käka där och ha ett litet register över alla de bästa pizzerierna i Sverige. För jag tycker pizza är väldigt gott också.
Mm. Men då måste vi avslöja att du har varit i Värnamo, eller hur?
Jag har varit i Värnamo och jag åkte till pizzeria Chaplin som jag visste en gång hade vunnit EM i pizza.
Mm. Jag tror att det var 2011.
Jag tror det var till och med ännu tidigare. Hon kan nog ha vunnit fler gånger, men vem vet, det går att kolla upp. I alla fall, jag åkte dit för att äta den här pizzan då.
Mm.
Och den var så god att klockorna stannade. Det är liksom, jag hävdar ju att småstadspizza är de bästa överhuvudtaget.
Aha.
Men den här var liksom som att det liksom dansade kosackdans i munnen på mig. Den var så himla bra och jag tror nog det är Europas bästa pizza. Vad säger du?
Jo, men alltså hon som har pizzerian i Värnamo, hon heter ju Tanja Tomic, och hon sa faktiskt så här. De ställde frågan i Dagens Nyheter och då var det Aftonbladet, förlåt. Du spöade pizzabagareliten från hela Europa, inklusive italienarna. Hur gjorde du? Jag har bakat pizza i 17 år. Men mest handlar det om nog vilka krav jag ställer på mig själv. Tänker jag inte göra mitt bästa, kan jag lika gärna låta bli att baka pizzan. Och så får hon den här frågan. Vad sa domarna om din vinnarpizza? En av dem friade till mig, berättade hon. Men jag sa att jag kan inte gifta mig med någon som bakar sämre pizzor än mig. Det blev jävligt bra. Alltså,
det var det bästa jag har hört i hela mitt liv. Alla kategorier.
Visst är det underbart?
Ja, och jag kan ju bara bekräfta.
De pizzorna är väldigt bra. Men då måste jag ju bara fortsätta med det här, för att jag är helt såld på det ämnet också. Men varför skulle småstadspizzerierna vara bättre än storstäderna?
För det första så upplever jag i alla fall att alltså den här prisklassen som är lite under de här lyxrestaurangpizzorna, för att det är en egen genre. Men att det finns en annan omsorg i småstaden och att det generellt görs bättre bottnar. De görs på bättre bröd och de här billiga budgetpizzorna i storstäder. Eller i Stockholm, Malmö och Göteborg görs inte med samma omsorg. Det är inte lika fina råvaror, upplever jag, utan man gör det så billigt som möjligt och så snabbt som möjligt. Och för de som gillar sås på pizzan så är såsen mycket sämre då i storstäderna än i småstäderna, tycker jag. Den enda goda småstadspizzan som jag hittat i Stockholm till exempel är Pizzeria Oliven på Folkungagatan. Den håller liksom småstadskvalitet. Men om man frågar människor i Stockholm, Malmö, Göteborg som kommer från andra ställen, liksom, vilken är den bästa pizzan i Sverige? Det är ingen som säger något i deras nuvarande hemstad, utan det är alltid någonting från landsbygden. Vad säger du?
Jag läste recenserade en bok innan jag slutade på Sveriges Television som handlade om den perfekta napolitanska pizzan, och det var en pizzeria i Falkenberg som hade en vedugn som gick upp till, jag vet inte om det var 450 grader eller någonting, och bakade pizzan i en eller två minuter för det var så jävla het ugn. Och de menar i alla fall i den boken att det här är Sveriges absolut, absolut bästa pizza. Men inte så långt därifrån jag bor kan man ju åka till Midsommarkransen, där för övrigt Jonas Sjöstedt bor, och där kan man ju käka lite veganpizza om man vill. Men ja, det är inte min grej. Men jag tror i stora hela håller jag med dig.
Ja, jag kan väl tillägga det också att när du åker till en liten ort, om du åker till exempel Dals-Ed eller Piteå, och så känner du att det finns ingenting här, det finns inte så mycket att göra. Men det finns alltid ganska många pizzerior, så det är också hög konkurrens. Det finns inte så många människor, men det finns många pizzerior. Du måste göra bra pizza.
En dålig pizza, då slås man ut direkt.
Ja, då har du inte en chans. Det är som att pissa människor i ansiktet och göra en dålig pizza.
Tack ska du ha, Patrik Lundberg, för att du kom till Utvik och Böcker.
Tusen tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.